الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فرشتر تقوينا كتاب بلوغ المرام آب الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وفي هكومت فرام تيل نخند لكونن där vi kommer att tala om frivillig fasta. Författaren säger bab som tatawwu' wa ma nuhiya anhu wa ma nuhiya an sawmih. Kapitlet om frivillig fasta och den fastan som är förbjuden att fasta. Efter detta kommer också författaren tala om qiyam al-layl, att be tahajjud och att göra i'tikaf. Naam. Att fasta, frivillig fasta. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal har gett oss den stora gåvan att vi har fått obligatoriska gärningar och frivilliga gärningar. Allah har gett oss variation och öppnat dörrarna för att göra extra mycket gott. Att göra mycket goda gärningar. Vi har, som Sheikh Ibn Uthaymin nämner, rahmatullah, de obligatoriska pelarna av islam, obligatoriska gärningar. Och till varje obligatorisk gärning kan man göra frivilliga gärningar. Vi har den obligatoriska bönen som kommer 5 gånger om dagen. Och vi har frivilliga böner av massa olika sorter. Eller hur? På dagen, på natten, på förmiddagen. Och sen har vi också zakat. Och det har vi också frivillig. Sadaqa. Sen har vi fastan, ramadan. Och så har vi frivillig fasta. Och vi har hajj som är obligatorisk. Och så har vi också frivillig hajj. Och samma sak med allting i islam. Du har obligationer gentemot dina föräldrar. Och du har saker som är rekommenderade gentemot dina föräldrar. Och så vidare. Och det här är någonting väldigt viktigt. Att en muslim lägger fokus på att vara stabil i sina obligatoriska handlingar. Att inte falla kort. Inte lämna några obligatoriska handlingar. Och samtidigt göra extra mycket av frivilliga gärningar. För som profeten Muhammad sa alayhi salat wassalam, så kommer Allah azza wa jalla, när han ransakar oss på domedagen, att säga till änglarna: kolla om min tjänare har några frivilliga gärningar. Låt dem då komplettera hans obligatoriska. Så när vi står där inför Allah azza wa jalla och kanske har brister. Och jag tror att vi alla har brister i våran salat. Vi har inte gjort våran salat perfekt som vi borde. Vi har brister i våran zakat, vi har brister i våran fasta, i våran hajj och så vidare. Då kommer Allah Azza wa Jalla att komplettera dessa brister och att fullborda dem med våra frivilliga gärningar. Så där har vi vikten av att göra frivilliga gärningar. Frivilliga gärningar har också den effekten av att de ger oss belöningar. Och att de suddar bort våra synder. Och som Ibn Uthaymin nämner, att en god gärning kan belönas. Du kan belönas med den på 2 sätt. Antingen med att du får det du önskar, hasanat, belöning, jenna. Eller att Allah skyddar dig från det du är rädd för. Yani synder, straff och helvetet. Och det är också en belöning. Även om du får 0 hasanat. Men synderna tas bort. Att du går till helvetet tas bort och så vidare. Vilket, alhamdulillah, är det varje människa önskar. Trots att det ändå finns belöning i allting gott man gör. Och sen från de frivilliga gärningarnas gärning goda spår är också att de för oss närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Tills vi når de högsta av nivåer. Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt i en autentisk hadith att Allah subhanahu wa ta'ala säger: det finns ingenting som för en tjänare närmare till mig än de saker jag har gjort obligatoriska. Och en tjänare fortsätter att närma sig mig med de saker jag har gjort frivilliga. Tills jag älskar honom. Allahu Akbar. Så här finner vi att de saker Allah älskar mest är al-wajibat. De saker som är obligatoriska. Och sen när vi har gjort de saker som är obligatoriska, så ska vi närma oss Allah ännu mera med de saker Allah har gjort frivilliga. Tills man närmar sig Allah så mycket att man blir från Allahs awliya. De som Allah Azza wa Jalla älskar. De som Allah skyddar. Och de vars dua kommer att besvaras. Och de som sist men inte minst kommer att få gå in i paradiset och skyddas från helvetet. Så de här frivilliga gärningarna har alla dessa goda effekter. Och därför åligger det oss Att vi inte faller kort, vi inte är lata, utan vi kämpar. Och inte bara säger att men khalas, jag gör mina salah, jag fastar ramadan, jag gör ingenting extra. Utan man försöker alltid att ha någonting extra. Eller hur? Att möta Allah med sina wajibat, alhamdulillah. Men att komma till Allah med frivilliga gärningar är så mycket bättre. Och det blir från as-sabiqun. De som är Allah Azza wa Jal nära, de som tävlar i det goda, de som har höga ambitioner, de som vill komma först, vinna. Och det är de man ska vara från. Om du springer ett lopp med dina kompisar 100 meter, du kan komma sist. Du kommer i mål. Men är det kul? Ja? De springer och du går. Du är helt frisk. Vad är det här för någonting? Eller hur? Åtminstone försök. Komma, inte sist, komma först. Komma tvåa, komma trea. Så vad ska vi då säga om paradiset? Vill vi inte komma först i paradiset? Vill vi inte komma högst i paradiset? Vill vi inte ha störst belöning i paradiset? Det är klart vi vill. Så vi måste tävla. Och alhamdulillah, som ulema säger, att Allah Azza wa Jal har gett oss variation. Han har gett oss så mycket olika frivilliga gärningar som vi kan göra. För vi människor, vi är olika. Vi har olika styrkor. Är det inte så? Till exempel, att be frivilliga böner. En person kanske inte har den orken, eller har tid att göra det. Men han har orken att fasta frivillig fasta. Hänger ni med? Folk tenderar att ha lättare för att göra vissa saker. Och därför kan man inte kritisera en person. Någon kanske ber sina fem salam, men han fastar frivillig fasta. Någon kanske tvärtom, han ber sina fem salah och fasta och ber frivilliga böner. Men han fastar inte sunna. Han har jättesvårt att fasta. En timme, han blir hungrig. Alltså, han fastar ramadan, that's it. Kanske Ashura, Yom al-Arafa. Men fasta måndagar, torsdagar, nej, han pallar inte. Men han ber mycket sunna. Eller personen fastar inte mycket sunna, ber inte mycket sunna, men han är generös. Dag och natt delar han med sig av sina pengar. Så Allah har öppnat de dörrarna. Hänger ni med? För Jannah, walillahi alhamd, är inte bara en dörr. Det är 8 dörrar. Och varje dörr särskiljer sig för folk som har gjort dessa gärningar. Dörren av dem som har bett mycket, sina fard och sina sunna. Dörren för dem som fastat mycket, sina fard och sin sunna. Dörren för dem som gjort mycket, zakat och sadaqa. Och så vidare. Så särskiljer man sig med en viss gärning som man lägger extra mycket fokus på, så inshallah är man från någon av dessa människor som får träda in i Jannah genom en av dessa unika dörrar. Okej? Okay? En annan viktig punkt som ulema också här nämner är att vi ska inte sänka folks motivation. Om du träffar en broder som till exempel säger, jag fastar ramadan, jag fastar 3 dagar i månaden. Alhamdulillah, jättebra. Du kanske fastar 3 dagar i månaden och måndagar och torsdagar. Då ska inte du säga till honom, brorsan, det du gör är bra, men det är bättre om du fastar måndagar och torsdagar. Varför? För du kan få honom att tappa motivationen och sluta fasta överhuvudtaget. Att känna att jag gör ingenting. Kolla den här killen, han fastar mycket mer än mig. 3 dagar, det är ingenting. Och han säger att det finns bättre. Gärna det jag gör, det är inte bra. Och den här principen nämner Ibn Taymiyyah att man ska inte, yani, man ska kolla på vad folk kan och vad folk gör. Om de gör någonting gott, litet, kontinuerligt, yani, får dem att fortsätta göra det. Uppmuntra dem till att göra det. Han fastar 3 dagar i månaden, mashallah. Wallahi. Folk som fastar 3 dagar i månaden i Sverige, är det inte någonting stort? Det är mashallah. Han ber sina 5 salah. Han kanske ber 2-3 sunna om dagen. Han säger varje dag, jag ber 2 raka doha. Och jag ber witr. Jazakallah khairan, eller hur? Får inte honom att tappa motivationen och säga, men varför ber du inte tahajjud? Varför ber du inte rawati? Varför ber du inte så? Jag ber bara farv. Jag stuntar allting. Utan folk som gör lite khair, får dem att fortsätta göra denna khair. Och uppmuntra dem till att göra denna khair. Och sänk aldrig deras ambitioner. Okej? Okay? Jätteviktigt. Att man inte kör den här stilen. Utan, alhamdulillah, vi lever i tider där vi är glada över att folk håller fast vid islams 5 pelare. Är det inte så? Så om de gör lite extra, mashallah. Jazakumullah khairan. Och får dem att fortsätta göra denna khair. Så nu kommer vi tala om frivillig fasta. Och fasta som är förbjuden. Förbjuden eller ogillad. Det kan vara beroende på plats eller tid och så vidare. Nej, eller tid och person. Och vi kommer inshallah fördjupa oss i detta. Den första hadithen som här nämns är hadith Abi Qatada radiyallahu anhu. Har vi någon som läser? Nej. Här har vi en mäktig hadith som nämner tre olika former av frivillig fasta. Att fasta Yom al-Arafa, Yom al-Ashura och att fasta måndagar. Nej. Så låt oss då kolla på den första. Att fasta Yom al-Arafa, vilket är den nionde av Dhul Hijjah. Den dagen då Al-Hujjaj står i Arafa. Och det är en väldigt mäktig dag. Där Allah subhanahu wa ta'ala räddar otroligt många människor från helvetet. Den dagen då shaitan är som argast. Då han får se hur många människor Allah azza wa jall förlåter. Den dagen är det starkt rekommenderat för de som inte är i Arafa att fasta. Är man i Hajj så fastar man inte. Utan man ägnar den dagen åt att göra dua. Men vi som är hemma, vi fastar den här dagen. Och belöningen som nämndes är enorm. Subhanallah, här säger Rasul alayhi salatu wassalam att han blir förlåten för det gångna årets synder, det året som har varit och det året som kommer, kommande årets synder. Han blir förlåten för allt detta. Och yani, egentligen så säger då hadithen wal baqiya, kvarstående. Och vi vet att Dhul Hijjah är den sista månaden. Så kvarstående blir egentligen bara 3 veckor. Men då säger Ibn Uthaymin att den här årsräkningen som vi har fanns inte på profetens tid alayhi salam. Så vad som menas är att han blir förlåten till nästa Dhul Hijjah. Yani, till nästa år. Nah. Och vad som menas med att man blir förlåten för sina kommande synder, yani för synderna i året som kommer att komma. Vad beträffar att bli förlåten för alla sina kommande synder i all framtid, så är det här någonting unikt för Rasulullah alayhi salatu wassalam. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. För att Allah ska förlåta dina gångna och dina kommande synder. Och också folket av Badr, sahaba radiyallahu anhum, som var med i slaget av Badr. Och de är cirka 300 plus sahaba. De är också förlåtna för deras kommande synder livet ut. Då Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att Allah subhanahu wa ta'ala säger en hadith qudsi, gör vad ni vill för ni är förlåtna. Radiyallahu anhu. Men beträffande oss, vad menas då med att om någon av oss fastar så blir han förlåten för det kommande årets synder? Då säger ulema, han blir förlåten för små synder och inte stora synder. Och vad menas med att han blir förlåten? Vissa ulema säger att ordagrant, Allah förlåter alla kommande små synder under kommande året. Vissa andra lärda säger att nej, Allah azza wa jalla kommer att ge honom tawfiq, framgång att göra goda gärningar under kommande år som kommer att sudda bort hans små synder. För att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Taib. Eller Allah ger honom tawfiq i att inte synda. Hålla sig borta från synder. Yani, generellt. Eller Allah ger honom tawfiq att göra tauba. Så han är en person som är förlåten för sina synder. Okej? Okay? Vi har ju folk som syndar, men inte ber Allah om förlåtelse. Eller hur? Folk som syndar, men inte gör mycket goda gärningar. Så här är då förklaringen på att man blir förlåten för kommande årets synder och gångna årets synder. Och det som då majoriteten av ulema nämner är att man blir förlåten för as-sagair, de små synderna, och inte al-kabair. Och de nämner argument på detta. Bland annat så säger de att profeten Muhammad alaihissalam har sagt att de fem salah och jum'a till jum'a och ramadan till ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibat al-kabair, sudda bort synderna som sker däremellan så länge man håller sig borta från al-kabair. Så hadithen bevisar att våra fem dagliga böner och jum'a-bönen och ramadan sudda bort våra små synder. De suddar bort våra små synder. Och stora synder, där måste man göra toba. Så om de fem dagliga bönerna inte suddar bort våra kabair, då kommer inte heller en frivillig gärning att sudda bort våra kabair. Hänger ni med? Så att stora synder, där måste man göra en specifik toba. Okej? Okay? Men sen har också vissa ulema är på åsikten att man kan också bli förlåten för stora synder genom att göra dessa goda gärningar. För att det finns många hadither som tyder på detta. Att man blir lika syndfri som den dagen man föddes och liknande saker. Och även Sheikh Albani indikerar på detta i Sahih Tarih wa Tarhib. Att Allahs azza wa jals rahma och fadl, den är wasi, den är stor och allt är möjligt. Och Allah kan förlåta vem han vill för de här goda gärningarna. Mannen som tog bort en pinne från vägen, kvinnan som gav vattnet till en hund och så vidare. Ja, det finns många bevis som ulema använder. Wallahu a'lam. Men det säkraste är att man gör så mycket frivilliga saker man kan och samtidigt gör toba för alla sina synder. Och inshallah då är man på den säkra sidan att bli förlåten för sina synder. Det här var beträffande att fasta Yawm Arafa. Och att fasta Arafa är den bästa frivilliga fastan under hela året. Vad är beviset på det? Den här hadithen. För förlåtelse var för 2 års synder. Medan att fasta Yawm Ashura, där är förlåtelsen för 1 års synder. Hänger ni med? Så att fasta Arafa är den bästa frivilliga fastan under hela året. Man ska verkligen inte missa det. Sen har vi att fasta Yawm Ashura. Och det är också, mashallah, en välsignad dag att fasta på. Den 10:e av Muharram. Varför fastar man Yawm Ashura? Är det någon som vet? Vad är orsaken? Varför fastar vi Yawm Ashura? Jag vet att ni vet. Men ni kommer inte på det bara. Någonting stort hände den dagen. Musa. Nej. Det var den dagen då Allah subhanahu wa ta'ala räddade Musa från Firaun. Och vi vet ju att när Rasulullah alaihi salam kommer in i Medina så finner han att judarna fastar den här dagen. Och han frågar varför. De säger tacksamhet till Allah. Och då så säger han att nahnu awla, vi är närmare Musa än er. Och så fastade han också den dagen. Och sa om jag lever nästa år så ska vi fasta den 9:e och 10:e. Fastar en dag, yani extra för att särskilja oss från icke-muslimernas fasta. Och därför säger ulema att det är rekommenderat att fasta den 9:e och den 10:e. Att man inte bara fastar Ashura utan man också fastar en dag i samband med Ashura. Taib, men om en person då bara fastar Ashura, är det korrekt? Det är korrekt, inshallah. Och speciellt om han är ursäktad. Han kanske har tungt arbete. Han kan inte fasta en dag innan, en dag efter. Han fastar bara Ashura. Hallas. Då säger ulema att yani, det finns ingen skada skedd. Till och med om någonting är makro. Låt oss säga att det skulle vara makro att bara fasta den här dagen. Och inte en dag innan. Så försvinner den här makro, att det är ogillat. På grund av att det finns ett behov. Okej? Okay? Och det är princip i fiqh att om någonting är ogillat men det finns ett behov av att göra saken så försvinner ogillandet av att göra den här saken utan det blir mubah eller tillåtet och så vidare. Men har man möjligheten så mashallah fasta den 9:e och den 10:e. فائدة. شيخ الإسلام ابن تيمية han nämner att de 10 första dagarna av Dhul-Hijja är årets bästa dagar. Och Dhul-Hijja är den sista månaden i den islamiska kalendern. Nu befinner vi oss i den 9:e månaden. Så om, vad blir det, 3 månader så är det Dhul-Hijja. Och ni har säkert hört det här med de 10 första dagarna av Dhul-Hijja. Så han säger, Ibn Taymiyyah här, att det här är de bästa dagarna under året. Och de är också bättre än de 10 första dagarna av Ramadan. Eller de 10 sista dagarna av Ramadan. Men då säger också Ibn Qayyim här, varför? För att de 10 första dagarna av Dhul-Hijja är de dagarna där goda gärningar är som mest älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad beträffar de 10 sista nätterna i Ramadan så finns där Laylatul Qadr som är bättre än 1000 månader. Jenny, vad är det här de säger Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim? Att de 10 bästa dagarna är Dhul-Hijja, de 10 första. Och de 10 bästa nätterna är de 10 sista nätterna av Ramadan. Okej? Okay. Hadithen bevisar också en tillrekommenderad fasta, vilket är att fasta på måndagar. Och att måndagar är en välsignad eller en speciell dag där 3 enorma och mäktiga händelser har skett. Den första, att profeten Muhammed föddes alayhi salatu wassalam. Den andra, att han sändes som profet. Och den tredje, att Koranen sändes ner till honom. De här är 3 stora händelser i islam. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah skickade honom som rahma till mänskligheten. Så att vi fick denna rahma på måndagen gör att måndagen är speciell. Och vi ska minnas den här dagen. Och tacka Allah azza wa jal för det goda som han gav oss den här dagen. Så därför är det rekommenderat att fasta på måndagen. Och det är också rekommenderat om man har möjligheten att fasta torsdagar, måndagar, torsdagar. För som profeten sa alaihi salatu wassalam, så redovisas våra gärningar för Allah på måndagar och torsdagar. Och så sa han, jag tycker om att mina gärningar ska redovisas för Allah när jag fastar. När änglarna går upp och berättar vad de har gjort under veckan. Från torsdag till måndag. Vad har du gjort för någonting? Och när de går upp lämnar de dig i ett tillstånd av att du fastar. Så att om Allah frågar, hur lämnade du min tjänare? Då säger de, vi lämnade honom och han fastade. Så därför är det rekommenderat om man kan att man fastar måndagar och torsdagar. Det är också en sunna fasta. Och som han alla, det här är någonting som forskare talar om idag. Vad är det? 5-2-diet. Att det är bland det hälsosammaste som finns att fasta 2 dagar i veckan. Mashallah. Och de nämner så mycket nyttor. Det här är någonting som vi har vetat i 1400 år. Och de tillskriver det till sin egen forskning. Inte till profeten Muhammad al-Islam, inte till Allah subhanahu wa ta'ala, utan Allah al-Mustan. Ja. En annan sista punkt här. Att fasta på måndagar nämndes här att det är rekommenderat. Vissa sufister använder den här hadithen som ett bevis på att det är rekommenderat att fira maulid. När man frågar dem, varför firar ni profetens födelsedag alaihissalatu wassalam, så säger de den här hadithen. För han sa att jag föddes på en måndag. Ser ni något sammanhang? Det finns inget som helst sammanhang. De menar på att man ska visa glädje på den dagen han föddes genom att fasta. Då visar vi glädje genom att fira hans födelsedag den dagen han föddes. Okej? Okay? Men el-istidlal, deras bevisning faller. Den håller inte. Varför? För att visa glädje är med att fasta. Och inte en gång om året. Att fasta måndagar. Det finns 50 plus måndagar per år, eller hur? Så fasta måndagar. Genom att dyrka Allah Azza wa Jal visar du din tacksamhet och din glädje. Eller hur? Och också att profeten Muhammad alaihi salam dag in och dag ut varnade för kirk och varnade för bidda. Och de här människorna firar hans födelsedag med att göra bidda, och i den här biddan gör de också kirk, vilket gör honom som mest ledsen av allting. Så hur kan du visa glädje och säga att du gör profeten glad genom att göra någonting som han hatar mest av allt? Wallahi, du är längst bort från honom om du gör bidda och du gör kyrk. Så det är sjukt hur man försöker närma sig Rasulullah alaihi salam och visa kärlek till honom med att göra det mest förhatliga som finns i islam. Är det inte ajib? Nej. Och också ulema nämner, okej, ni säger vi visar glädje genom att fasta på måndagen. Då säger ulema att profeten Muhammad alaihissalam och sahaba kunde fasta på måndagen, eller kunde fira hans maulid. De kunde fira hans födelsedag. Okej? Men de gjorde inte det. Och en princip i fiqh säger att allting som profeten alaihissalam kunde göra under hans tid, yani möjligheterna fanns, men han inte gjorde det, är inte tillåtet att göra efter honom. Så att förutsättningarna för att fira maulid fanns när han föddes och så vidare. Man kunde fira, men de gjorde det inte. Vilket tyder på att det blir en innovation och haram att göra det efter honom. Okej? Okay? Wallah al-musta'an. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att den som fastar Ramadan och sen följer upp Ramadan med att fasta 6 dagar av Shawwal kommer att få belöningen som att han fastat hela året eller hela livet. Ja. Den här hadithen lär oss rekommendationen av att fasta 6 dagar av Shawwal. Och det är kommande månad. När vi är färdiga med Ramadan och firat Eid, så är det Shawwal. Och då är det rekommenderat, om man har möjligheten, att fasta 6 dagar sunna. Och varför? För att belöningen blir som att du fastat hela året. Vi har här 12 månader. Och du fastar nu i Ramadan 30 dagar. Och varje dag är gånger 10 minst. Det blir 300 dagar. Men det fattas 60 dagar för att det ska bli ett helt års belöning. Så fastar du 6 dagar i Shawwal gånger 10, vilket blir 60. Och då får du som att du har fastat hela året. Och gör du så varenda år, som att du har fastat hela livet, mashallah. Nah. Och att fasta 6 dagar av Shawwal är rekommenderat enligt majoriteten av de lärda. Enligt Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmed och resten av ulema. Men det finns en alim som här hade en annan åsikt, och det var Imam Malik. Han ansåg det vara ogillat att fasta 6 dagar av Shawwal. Varför? För att folk inte skulle blanda ihop Shawwal och Ramadan. Eller så sa han också att han såg inte att folket i Medina fastade 6 dagar i Shawwal, så att det inte är sunna. Och då säger ulema, med all respekt till Imam Malik, han är Imam Darul Hijra. Han är en av de största imamerna i islam, men han har fel i den här frågan. Och vi sätter profetens ord, alaihi salam, före hans ord. Vi respekterar Imam Malik, men om vi har en klar och tydlig hadith, så har den företräde. Och att fasta 6 dagar av Shawwal är sunna, för att profeten Muhammad alaihi salam har sagt det. Och då säger Ibn Abdelbar, hur kommer det sig att Imam Malik då trotsar denna sunna och säger att det inte är rekommenderat? Han säger att det måste vara för att han inte har hört denna hadith. Denna hadith har inte nått honom. Och om den skulle ha nått honom, så skulle han inte ha sagt någonting annat. Och det är det vi tror om alla våra imamer, att de följer bevisen. Och har de inga bevis, så gör de ijtihad i en fråga. Och de är belönade för sin ijtihad, även om de skulle ha fel. Så att inget absolut illa eller dåligt mot Imam Malik, utan alla imamer har sina felsteg som de är förlåtna för. Och det är också en jätteviktig punkt. Att man hör ibland att någon sheikh säger någonting som kanske är helt fel. Som går emot bevisen. Då ska man inte följa den sheikhen i den här frågan. Jätteviktigt. Vissa tror att de är felfria, de är 100% rätt. Eller att du har rätt att följa en imam eller sheikh om han har sagt någonting. Även om det är fel. Nej. Så att man följer alltid bevisen. Det är de som man underkastar sig. Här kommer också lite andra frågor. Vissa ulema har sagt att det är rekommenderat att fasta de här 6 dagarna så snabbt som möjligt efter Eid. Gärna dagen efter Eid, bismillah, 6 dagar. Då har du det avklarat. Annars du blir lat, du skjuter upp det och sen blir det inte av. Och det är också från en muslims egenskap att tävla i det goda. Att skynda sig i det goda. Men generellt, du får fasta vilka 6 dagar som helst under Shawwal. 2 dagar i veckan, måndagar, torsdagar, 3 dagar i början, 3 dagar på slutet, de 6 sista dagarna, som du vill. Tillsammans, utspridda, fasta 6 dagar, hur du än gör. Sista frågan. Får man fasta 6 dagar av Shawwal om man är skyldig dagar från Ramadan?
Nej.
Nej, säger ni. Har vi någon annan åsikt?
Man kan, alltså, det finns ju hadith Aisha. Att hon brukar fasta 3 gånger varje månad. Det sparar
till Shawwal. Jumhur al-ulama, majoriteten, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, säger att du kan. De säger att du kan fasta dessa dagar av Shawwal trots att du är skyldig dagar för Ramadan. Varför? För att tiden att fasta dessa 6 dagar är kort. Den begränsas till 30 dagar. Medan tiden att ta igen Ramadan är fram till nästa Ramadan. Och det här är också det som de använder. Hadith Aisha radiyallahu anha. Att hon var skyldig dagar för Ramadan som hon tog igen i Sha'ban. Yani sista månaden. Så hon sköt upp att ta igen Ramadan till nästa, innan nästa Ramadan. Och då ser ulema att hon måste ha fastat de här 6 dagarna. Och hon måste ha fastat Arafa och Ashura. Trots att hon var 7 dagar från Ramadan. Vilket är ett väldigt starkt bevis. Wallahu alam. Och de säger också. På samma sätt som att du kan. När det är tid att be dhuhr. Kan du be sunna. Du kan göra sunna innan fard. Okej. Okay? Så länge det finns tid för att göra al-fard. Wallahu alam. Men det säkraste. Khurujan mina khilaf. För att undvika att falla in i meningsskiljaktigheter är om man är skyldig dagar för Ramadan, fastar de först och sen fastar du Shawwal. Okej? Men om till exempel en syster kommer och säger jag hade min period och så vidare, 1 vecka kvar av Shawwal. Jag är skyldig dagar för Ramadan. Måste jag ta igen dem? Eller kan jag fasta Shawwal? Yani bismillah, många av ulema har sagt att du kan fasta de här dagarna. Som Sheikh Mukbil har också en sån fatwa. Att det är bättre att fasta Ramadan först. Men har man inte möjligheten så kan du fasta de här dagarna av Shawwal. Vi tar en till hadith inshallah. Abu Sa'id radiyallahu anhu säger att Rasulullah alayhi salam sa att det finns ingen tjänare som fastar en dag fi sabilillah förutom att Allah kommer att ta bort hans ansikte från helvetet ett avstånd av 70 år på grund av denna fasta. Och denna hadith finns i Bukhari Muslim. Här finner vi dygden av att fasta, frivillig fasta. Att om en tjänare fastar en dag, fi sabilillah, så kommer Allah att ta bort hans ansikte. Ett avstånd
av 70 höstar.
Fi sabilillah. Vad har vi översatt till på svenska?
En dag
på Allahs väg. På Allahs väg. Det är lite klurigt för att vissa ulema säger det betyder för Allahs skull. Fi sabilillah, yani bi ikhlas. Som Imam al-Qurtubi och vissa ulema säger för Allahs skull. Okej. Okay. Andra ulema säger nej. Fi sabilillah i jihad fi sabilillah. Du är ute och strider och du fastar samtidigt. Du gör de här 2 stora gärningarna tillsammans. Då kommer Allah att avlägsna ditt ansikte från elden. Ett avstånd av 70 år. Och det verkar som att Imam Bukhari lutar åt den åsikten. För han nämner den här hadithen i kapitlet om jihad. Dygden av att fasta. En dag i fisabilillah. Wallahu a'lam. Men, yani som vi sa, vissa ulema säger, yani för Allahs skull. Och Sheikh bin Ibbas lutar också åt att det är en väldigt stark yani, åsikt. Wallahu alam. Så fastar man en frivillig dag, yani, beroende på vilken tolkning av hadithen, så kommer Allah då att avlägsna personens ansikte från elden. Kommer Allah bara avlägsna ansiktet eller hela personen? Vad säger ni? Hela personen. Varför nämndes det ansikte? Ja. Ibland i islam, man talar om någonting i sin helhet, men man nämner bara den bästa delen av det. Och den bästa delen på människan, som han tycker mest om, är ansiktet. Du har ögonen, du har näsan, du har munnen, du har öronen och så vidare. Det sista du vill skada är ansiktet. Därför din reaktion, om någon kastar någonting på dig mot ansiktet, vad gör du för någonting? Tar upp händerna. Hellre att händerna skadas än ansiktet, eller hur? Så när Allah säger att Allah kommer skydda hans ansikte, genom att skydda honom från elden. 70 år. Här nämner vissa ulema att det är inte al-adad, det är inte den specifika siffran som är yani här syftas på, utan vad som menas är ett långt avstånd. Och man gör så på arabiska att man använder ofta siffran 70 för att indikera på att någonting är mycket. Som då Allah säger att om du ber om förlåtelse för dem 70 gånger, så kommer Allah inte förlåta dem. Ja, det spelar ingen roll hur mycket du ber om förlåtelse för dem, Allah kommer inte förlåta dem. Det betyder inte att om du ber om förlåtelse för kuffar 70 gånger, så blir de inte förlåtna. Men 71 gånger, då blir de förlåtna. Nej, utan det betyder mycket på arabiska. Och därför vissa riwaya säger att hans ansikte tas bort 100 år från elden. Ja, han tas långt bort från elden om han fastar denna frivilliga fasta. Och alla, vi avrundar där för idag. Jag ser att ni är trötta. Mashallah fastar. Alla rör sig mot iftar, inshallah och ta'ala. Och vi fortsätter inshallah nästa lektion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.